Filipperbrevet 1 och 6. Den kan ni nog de flesta utav er. Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk som han har börjat i er fram till Kristus Jesus dag. Det finns en intressant ett inslag i den här versen som är väldigt talande och som jag tror de flesta av er har nog inte tänkt på det. Vad det är. Det är faktiskt ett kommatecken som sätter så ljuset på den här versen på ett speciellt sätt. Och det står ju så här: och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, komma. Och sen står det då, fram till Kristus Jesus dag. Väldigt många, även jag själv, har satt punkt där Gud har satt komma. Och det är många, bibliska personer som också har gjort detsamma. Sätter punkt där Gud har satt komma. Och det är viktigt att vi inte gör det. Att vi sätter punkt där Gud har satt komma. Därför att vi hamnar i så många olika saker i våra liv. Upplevelser som vi gör. Och så hamnar vi där vi tror att jaha, nu är allting kört. Nu är det punkt. Det är slut. Men det var ett komma där. Och det var ju, sen så står ju in till, eller fram till Kristus Jesus dag. Det är lite längre, så att säga, till perspektiv på det hela. Och för att nämna en person ifrån Bibeln då, en mycket välkänd sådan, så tänker jag på Mose. När han redan ifrån barndomen, när han ligger i vassen och sen han hamnar hos farao. Och så vet ni hur det gick. Han trodde, säger Stefanos, säger det i sitt tal, försvarstal i Apostlagärningarna, att där trodde Mose att Israels folk skulle förstå att han var den som skulle rädda dem. Och sen vet ni hur det gick. Han dödar den här etiopiske slavdrivaren och så är han tvungen att fly. Och där går ju den här framtidstron i kras, så att säga. Han som skulle rädda Israel är tvungen att fly. Fly ut i öknen. Och fly längre bort än så. Han flyr ända till Midjans land. Och där så är det en period på 40 år. Det är väl en ganska lång punkt det. Och jag undrar vad Mose tänkte där i öknen när han gick och vallade sina får. Var det här, Gud, som du hade tänkt egentligen? Men nu är allting kört. Nu är det finns ingen framtid för det hela. Och det här lyser igenom ganska klart faktiskt hur Mose tänker. Om vi sen flyttar fram så att han är 80 år då, när den här händelsen vid den brinnande busken i öknen. Och Gud håller sitt samtal med Mose och säger åt honom att talar om för honom vad Gud vad han har tänkt för honom. Och det är ett ganska långt samtal. Men Mose, han är inte med på noterna, för han har punkten kvar. Trots att Gud har talat så ingående med honom, så har han punkten kvar. För tänk på vad han säger efter det här långa samtalet. Så säger han så här till Herren: du Herren, sänd vilken annan som helst, ta bara inte mig. Sänd vilken annan som helst, men ta bara inte mig. Mose levde kvar. Han hade punkten kvar i misslyckandet. Att det här går inte. Och det kanske är så att jag talar till någon av er som står i ett sånt tillfälle också. Det behöver inte vara ett misslyckande. Men det kan vara andra livsomständigheter som du har mött i ditt liv, som gör att du har satt punkt. Och här är Gud tvungen, det står faktiskt att Gud blev arg på Mose. Bara för att han protesterade på det här sättet, så blev han arg på honom. Men inte på det sättet så att han drog sig, att Gud drog sig undan Mose, utan han undervisade honom ytterligare. Och sen ser man här hur Mose, han gång på gång möter motgång. För han får ju gå till farao flera gånger. Och ändå så lyckas det inte att de får bli fria. Inte för efter en lång tag. Så egentligen hade Mose anledning att sätta punkt lite fler gånger. Men han gjorde inte det. Därför att han hade mött Herren nu. Och Herren var med honom. Och det här är viktigt för oss, att hålla fast vid det som Gud har sagt. Så att vi inte tappar bort oss på något sätt. Och det här är alltså inte ovanligt om vi ser på bibliska personer. En annan person, det var ju Elia, som då gick i duell, om vi säger så, med Baals profeterna där och kung Ahas på berget Karmel. Och han, ja, ni känner ju till händelsen, det här med Baals profeterna, hur man skulle då offra och elden skulle falla och så där. Och det skedde inte för Baals profeterna, men när Elia bad, då skedde undret. Men vad hände sen då? Jo, då står det att elden föll och regnet kom, och så flyr Elia. Han flyr undan Isabel, drottningen då, som hade sagt att innan den här dagen är slut så ska jag sannolikt se till att du har drabbats på samma sätt som Baals profeterna, eftersom de blev dödade. Och så flyr nu Elia ut i öknen. Och där sätter han sig under en ginstbuske. Och så står det att han önskar sig döden. Och säger till Gud att Herre, nu är det slut på alltihopa. Nu är det lika bra att ta mitt liv. Ja, det var punkt där också för Elia. Men det var inte punkt för Gud, utan det var ett komma. Och det är det som jag vill komma fram till i ditt liv också. Se till att du inte sätter en punkt där Gud har satt ett komma. För det kommer någonting efter ett komma, eller hur? Och här så, när Elia har hamnat i den här situationen då, att han önskar sig döden, då är Herren barmhärtig mot honom. Så han sänder en ängel som ser till att han får både bröd och vatten. Och så blir han tillsagd att han ska stå upp och gå. Och så går Elia i 40 dagar och 40 nätter står det tills han kommer till Guds berg Horeb. Och där går han in i en grotta. Det är typiskt vi går in för att vi ska vara säkra trots att vi har Gud med oss. Men han hade fortfarande det där med Isabel i sig. Och Gud säger åt honom där när han är i grottan: Elia, vad vill du här? Vad gör du här egentligen? Ja, och så förklarar Elia då varför han var där. Och så Herren säger åt honom: men gå ut nu utanför grottan och ställ det här utanpå för berget. Och så gör han det. Och då så får han uppleva någonting fantastiskt där. Att det kommer en rejäl stormvind som brakar loss där. Och så står det i, vad är det nu, första Konungaboken eller vad? Ja, jag tror det är det. Så står det att, men Herren, han var inte i stormvinden. Och sen så kommer en jordbävning. Så både klippor och allt rasar där. Men så står det igen att, men Herren var inte i jordbävningen. Och sen så kommer det en eld. Men det står igen, men Herren var inte i elden. Ofta så är det så att vi människor, vi tror att Gud liksom ska uppenbara sig på ett sånt där exceptionellt sätt. Att där är Gud. Men sen så står det, efter det här, så står det, men så blev det en stilla susning. Och i den stilla susningen, där var Herren. Och återigen så kommer det till Elia ifrån Herren. Vad vill du här, Elia? Och så får han en order. Märk väl, kommatecknet eller punkten är borta. Och det är ett kommatecken. Och Gud säger åt honom, du ska gå och smörja Hasael, tror jag det var han hette nu, till kung. Och så ska du smörja Jehu också till kung. Och sen ska du smörja Elisa, profetlärjungen, till din efterträdare och efterföljare. Gud hade inte satt punkt för Elia heller. Och det här, jag hoppas jag vill stryka under det för dig, att oavsett vad du står i för situation, så har inte Gud satt punkt. Därför att Herren har inte kommit tillbaka än. Och han vill att du ska fullfölja den plan som han har tänkt för ditt liv. Och det spelar ingen roll här i vilken ålder du är. 80 år var ju Mose där i öknen när Herren började tala med honom om Israels barns uttåg där. Och Elia var gammal han också. Och det har ingen betydelse vilka omständigheter du befinner dig i. Därför att Herren, han är med och leder också i omständigheterna. Så att vi inte sätter punkt när det blir motgångar för oss. Och då har ni ett typexempel. Det är ju Josef. Han som drömde, så hans bröder och hela hans familj blev arg på honom. Till och med Jakob, hans pappa, sa ju, vad menar du, ska både jag och din mor och dina bröder, ska vi alla komma och buga oss för dig? Vad är det för fantasier du har egentligen? Och bröderna, som ni känner till, blev ju så arga så att de kastade honom i brunnen först och sen sålde de honom till Egypten, eller ja, till Ismaeliter var det. Och sen sålde de i sin tur Josef till Potifar i Egypten. Och gång på gång så ser man där hur det går emot Josef. Och sen Potifars hustru vill utnyttja honom och gör det också på ett sånt sätt så att han hamnar i fängelse. Vad är drömmen någonstans egentligen? Men det intressanta är ju hur Gud är med i de här svåra omständigheterna hela tiden. Och jag hittar ingenstans, hur jag försöker göra, så hittar jag ingenstans att Josef liksom hamnade i svåra tvivel. Utan på något sätt så bar den här drömmen honom hela tiden. Och sen så hamnade han ju då i det här fängelset när de här, vad var han nu? Den ene var bagare och den andra var munskänk åt farao. Och de hamnade där i fängelset tillsammans med Josef. Och så får de en dröm, eller får de varsin dröm, och så får uttyder då Josef deras drömmar. Och de slår in. Och sen så säger Josef till munskänken, när han säger åt att nu när du har blivit fri, så tänk på mig när du kommer ut i friheten. Men så står det att munskänken, han glömde bort det hela. Och det tog 2 år som munskänken glömde bort det hela. Men sen så hade, som ni vet, fara av de här drömmarna om de här korna. Och då kommer munskänken på, ja men det fanns, vi hade ju en kompis i fängelset. Han kunde ju tyda drömmar. Och så tipsar han på inför farao. Och så kommer Josef inför farao. Och så uttyder han det hela. Och nu händer det någonting. Efter allt det där så går drömmen, går i uppfyllelse undan för undan. Och sen vet ni att den gick helt i uppfyllelse också sen till slut när bröderna och även Jakob kommer till Egypten och de får bosätta sig där. Allt gick precis så som drömmen hade varit. Men vilka motgångar. Alltså familjen var emot honom. Arbetsgivaren satte honom i fängelse. Allt detta. Men han behöll tron och drömmen. Och det är det jag vill säga till det här idag också. Att behåll det som Gud har talat med dig om. Behåll dig. Behåll det. Och sätt inte punkt vad du än får möta för motgångar. Även om du skulle få det från din egen familj, de som är nära, som inte förstår dig. Men håll fast vid det hela. Det finns annat också som vi har så lätt för att sätta punkt. Och då tänker jag på vårt andliga liv. Vi i vår andliga utveckling och sådär, så är det så viktigt att vi inte sätter punkt och stannar upp någonstans. Jag är uppvuxen i pingst och sådär. Där var det ju då när man var ung och så var det ju mycket, handlade mycket om att uppleva andens dop och så här och tungotal och den delen. Tyvärr måste jag säga så. Kan det bli på det sättet att när vi upplever det här så är det liksom att ja, nu så har jag fått del av andens dop. Och så nästan så är det så att vi sätter punkt. Nu är jag färdig. Det hela. Jag har fått det som finns i frälsningen. Men så är det ju inte. Gud sätter in, har inte satt punkt där. Utan om vi tittar i apostlagärningarna och undrar, så ska vi se vilken utveckling det blev sen efter pingstdagen. Det var inte bara att det var ett andedop med tungotal och allting, utan sen så var det ju en otrolig utveckling i församlingen. Och det följde ju då hur apostlarna och församlingen sen, hur den utvecklas undan för undan med under och tecken, och hur människor då parallellt med underen av tecknen, så blev det tusentals människor frälsta. Bara på, ja, första dagen så var det ju 3000, och sen strax efter så står det att det var 5000. Och historikerna menar att efter första året i Jerusalem, då som efter församlingsbildande, så var det över 20000 som hade kommit till tro. Och vi ser här också hur utvecklingen var. Det var inte bara så att det var tungotalet och pingst på det sättet som var viktigt. Självklart så var det viktigt för dem. Men sen när man ser utvecklingen, ta till exempel Stefanos. En vanlig diakon i församlingen, som skulle sköta om matutdelningen och det sociala. Men ja, tänk om vi hade, om man vore en sån diakon idag som Stefanos var. Kommer ni ihåg hur han var? Det står om honom att han var fylld och full av tro och helig ande. Och han var full av nåd och kraft. Och så står det en sak till. Och han gjorde stora under och tecken. Har vi det så där i våra församlingar idag? Har vi det? Alltså, risken är att vi har stannat och satt punkt. Men det är inte Guds tanke att det ska vara punkt. Utan Gud vill att andens gåvor, det är ju inte bara tungotal, utan andens gåvor, läs i första Korinthierbrevet både 12 och 14, så har du en tydlig undervisning om där vad som står. För att det står där också att han ger till var och en någon särskild gåva. Vem är var och en? Det är väl alla, va? Och det ger han, och det här vill alltså Herren att det ska vara i vår verksamhet idag. En annan diakon också, som det nämns som apostlagärningar, det är Filippos. Det står om honom att han kom till stan Samaria. Och där började han predika. Och där börjar det ske under och tecken. Så när han predikar så blir människor blir friska. De blir onda andarna, lämnar dem. Och så blir det en stor rörelse, en stor väckelse i Samaria. Så apostlarna från Jerusalem måste komma upp till Samaria och undervisa. Och så att de också upplever den heliga andes dop där. Jag ska inte hålla på längre nu, utan bara skicka det här vidare till dig. Stanna inte upp. Sätt inte punkt. För fortfarande har vi tid kvar in till Jesu Kristi dag. Och under den tiden så ska du och jag utvecklas. Vi ska utvecklas och bli mer och mer fyllda med Guds ande och med Guds kraft. Så att Gud får vara verksam i oss på det sätt som han har tänkt. Det stod där att han skulle fullborda sitt verk. Och han håller på att fullborda sitt verk. Och då är det viktigt att inte du och jag stänger till och sätter punkt. Utan att vi säger, Herre, här är jag. Jag vill vara med. Sänd mig. Amen. Tack Jesus. Att du är ute och söker oss gång på gång, Herre, för att ge oss ny mod och ny kraft, Herre. Genom din heliga ande. Tack Herre att du vill uppmuntra oss och hjälpa oss, Herre, så att vi inte slår ner modet på något sätt, Herre, utan att vi ser fram emot det som ligger framför oss. Och tack Herre att du vill att vi ska utvecklas i vårt andliga liv, Herre. Utvecklas på ett sådant sätt, Herre, så att du kan använda oss till stora ting, Herre. Precis som du står om Stefanos, Herre. Att han gjorde stora under och tecken. Herre, tack att det får vi tro på och vi får förlita oss på dig, Herre. Och tack att du kommer att fullborda ditt verk. Amen.